Hej, jag heter Jonas Weide för er som inte känner mig och har varit med i den här församlingen i 11 år ungefär och är med också i församlingsledningen här. Och jag har fått förmånen att predika här idag. Vi är ju i den andra predikan i den här serien, en kort serie kan man säga, som heter The Soundtrack of Our Lives. Ett kärt återseende, för vi hade ju den för något år sedan, eller ett par år sedan, om ni minns. I min rockficka så ligger sedan några veckor tillbaka det här träkorset. Det är ett kors jag fick av Samuel när han hade varit nere i Israel på en lovsångsskrivarresa. Ett så kallat handkors av olivträ, modell mindre. Men ändå så pass stort så att man inte tappar bort det. Det är väldigt praktiskt. Varje morgon när jag cyklar till jobbet, när jag går genom korridorerna till mitt kontor på sjukhuset på US, så ligger det här i handen. Jag har liksom handen fäst ner i rockfickan och så har jag ett stadigt grepp kring det här korset. Och det här har varit min trygghet och min räddning under de senaste veckorna faktiskt. Jag jobbar på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, och det har varit ett år och en höst speciellt som har varit fyllt av otroligt mycket utmaningar. Väldigt många så yttre faktorer som har gjort att vi har det har varit tufft helt enkelt, slitigt. Och jag tror att vi har alla exempel på saker som mer eller mindre skakar oss. Vi har idag också fått liksom säga hej då till Emin och barnen. Och det är ju en väldigt stor sak såklart, det här att flytta tillbaka till ett annat land och hela den biten. Men vi har nog alla små eller stora saker som skakar oss ibland, som gör att vår verklighet lite rämnar. Och då ligger korset där som en kompass, som ett tecken på den större verkligheten, som ett tecken på vad vi bygger våra liv på. Vi ber. Tack Herre för att vi får närma oss ditt ord idag. Tack för att vi får finna uppmuntran, utmaning, vägledning i ditt ord Jesus. Tack för saltaren och för alla de salmer som dag ut och dag in beds genom tidebönor och i olika sammanhang Herre. Tack för att vi får finna uppmuntran och en riktning i de här psalmerna Jesus mot dig Herre, så att vi dras närmare dig och får bli utmanade i vår efterföljelse till dig Herre. Låt din ande få vara närvarande just nu och få förtydliga det som jag har att säga. Vi ber om dig Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ska läsa dagens text, om vi får upp den på storbilden också här. Ska vi se. Det var det första. Ska vi se. Ah, det är nog inte den riktigt, utan det är mer av en sång. Det har blivit något. Trycker neråt där så kanske. Annars kör vi utan. Där så. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma an, som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur. De har enat som att störta ner mig, de älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Bara en vindfläkt är människorna. Det dödliga är endast ett bländverk. Läggs det i vågskålen så höjer den sig. Ja, det är lättare än luft. Lita inte till våld. Sätt inte ert hopp till rövat gods. Om en rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han gjort. Som sagt, the soundtrack of our lives. Och jag tycker den här titeln passar så bra på den här predikoserien. För att det handlar om våra liv. Att vi låter våra liv läsas genom saltaren. Att lägga salmen som ett raster över våra liv öppnar upp en större verklighet. Det Guds rike. Nu ska vi komma till fienden. Hur länge ska ni ansätta mig samfällt storma an? Som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur. De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Och i den här salmen, som i många andra salmer, så återkommer det här temat att vara ansatt. Att vara under hot, att vara under förföljelse på olika sätt. Att fienden liksom flåsar den i nacken. Och den stora förföljelsen kanske inte så många av oss upplever. Men vi har fått, det har kommit närmare oss nu när vi har fått ta emot många av våra vänner och syskon från andra delar av världen där förföljelsen är ett faktiskt hot. Men vi känner alltid på olika sätt också utsatta av krav och av olika saker som utmanar oss. Och samtidigt så pratas det om att vi behöver inte Gud i vårt sekulariserade land. Vi har byggt bort det med välfärd och stabila system som gör att vi, allt som händer och sådär, det gör att vi faller inte, utan det finns alltid någon som fångar upp oss. Och kanske är det så att det här mångåriga historien av fred och välfärden har gjort att vi har, som Paulus uttrycker i Romarbrevet, bytt ut skaparen, tillbedjan till skaparen mot det skapade. Kanske kan vi hitta den största fienden hos oss själva. Som ansätter oss och stormar oss och samfällt stormar an, som det så fint heter i salmen. Jag hörde här av Samuel att han hade varit och lyssnat på Magnus Malm några dagar. Och Lina Liv var också med där på medarbetardagarna. Och vad är väl en predikan utan lite citat från Magnus Malm, kan man ju känna. Så att vi går på hans spännande analys av hur jag, alltså hur vi formar våra jag faktiskt. Nu ska vi ge oss in på en lite så teoretisk del här. Men han har tre olika aspekter av hur vår jaguppfattning präglas. Det första är ur narcissismen, alltså jaget som spegelbild. Ni ser, nu vet jag inte riktigt vad han hette, Narcissus, så var det. Som är upphovsmannen till detta begrepp. Alltså att han fastnade i att spegla sig själv och kom aldrig därifrån, kan man säga. Han tyckte om sig själv så otroligt mycket så att han kunde inte lämna det. Och vi lever i en kultur där det här självförverkligandet är många mål. Att liksom bli så bra som möjligt. Eller snarare kanske uppfattas så bra som möjligt. För att bilden av vem vi är blir faktiskt ofta viktigare än den vi faktiskt är i den här självskådande kulturen vi har. Vi ska bygga upp en väldigt bra bild av oss själva så att andra uppfattar den så liksom attraktiv och bra som möjligt. Du ska ha ett bra CV, du ska sälja in dig, du ska ha en schysst profil på LinkedIn eller på Facebook eller på sådär. Du ska skapa en bild som är snygg, välpolerad och bra. Den andra biten är postmodernismen, och då pratar han om det dekonstruerade jaget. Och där menar han att postmodernismen är ju ett sätt att förstå vår samtid utifrån att vi lever i en tid där vi ifrågasätter auktoriteter, där vi ifrågasätter sanningar som präglade stora delen av 1900-talet, som då kallades för modernismen. Post är ju då efter modernismen liksom. Och då har man ifrågasatt alla de här. Är det verkligen så att det där är sant? Eller är det verkligen så att det där är den vägen vi ska gå? Är det så att vi ska bygga våra värderingar på vad kyrkan har sagt? Kyrkan har haft fel i så mycket. Man ifrågasätter allt och auktoriteter också. Kanske ni som jobbar i skolan upptäcker vissa utmaningar kring. Och kanske också ni som är föräldrar på olika sätt. Det är ett ifrågasättande överhuvudtaget så. Och det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Och det finns liksom ingen fast punkt. Det finns ingen rot att vila sitt liv på. Det präglar vår jaguppfattning. Och det sista, det spelar in i det här, i de här två första. Och det är det delade jaget. Och där pratar han om IT-revolutionen framförallt. Smartphone och hela den här som har präglat 2000-talet så oerhört starkt. Och där ger det oss möjlighet att skapa oss själva. Att skapa vårt varumärke. Att lägga ut på Snapchat och på Instagram och på alla hur vi vill uppfattas av verkligheten. Hur vi skapar vår bild. Och det stora problemet blir ju då att insidan rimmar inte med utsidan. Som salmen säger, de älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Det är inte riktigt det, men det är ändå det här att det finns en skillnad mellan det yttre och det inre som är problematiskt. Det stämmer inte, det blir inte äkta. Som en sammanfattning av den här vilsna rotlösheten så skriver en 23-årig student så här. Ska vi se om vi kan få upp det här. Nästa bild där. Jag googlar mitt namn varje dag. Oftast har det inte hänt något, men ibland. Hjärtat slår dubbelslag. Jag tittar stolt på mina händer. Jaget får konturer. Herregud, jag finns. Självcentreringen lever i symbios med självföraktet och hybrisen. Mitt liv går ut på att skapa mig själv, skapa mitt jag. Jag. Individualismen och kommunikationsteknikens utveckling har accelererat hand i hand. På internet kan jag snickra på jagbygget i all oändlighet. Det finns ingen kärna, bara ett samlande på saker att addera till min person. Upplevelser, prestationer, kärlekshistorier, avbockade huvudstäder. Hjälp, världen brinner och jag navelskådar mig själv. Hur slipper man ur träsket? Jag längtar efter frälsning. Det är ju en 23-årig student. Men jag tänker någon kanske känner igen sig något av det här åtminstone. Även ifall vi inte alla är 23-åriga studenter. Det yttre stämmer inte överens med det inre. Det finns en oäkthet. Så, och man mår dåligt i det här uppenbarligen om man lyssnar på studenten. Lättare än luft. Psalmisten fortsätter att beskriva människans förgänglighet. Bara en vindfläkt är människorna. Det dödliga är endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig. Ja, det är lättare än luft. Lita inte till våld. Sätt inte ert hopp till rövat gods. Som en rikedom växer, förtrösta inte på den. Jag är en person som är rätt trygg i mig själv. Jag har rätt stor tilltro till min kompetens. Att jag klarar till exempel sådana här situationer utan att bli allt för nervös. Har rätt god ekonomi, schysst CV. Till fina barn för det mesta tycker jag i alla fall. Jag har lyckats bygga ett rätt så bra varumärke. Man ser på mig så, det är en rätt schysst person där. Man vill hänga med honom liksom. Eller vad säger ni? Ja. Får ni döma mig efteråt så att säga. Men som en vindfläkt är människorna ett bländverk lättare än luft. Allt det här som man bygger. För så fort omständigheterna och så som jag har upplevt den här hösten slår undan benet för det man trodde var stabilt. Och kompetensen inte räcker till. För att reda ut situationen. Och det man trodde var en bra social förmåga. Det blir bara blaha blaha. När man försöker förklara något. Eller beskriva något. Eller övertyga någon. Då märks det att det här varumärket som man trodde jag hade byggt upp. Krackelerar bit för bit. Och den här rikedomen då som jag har byggt upp här på jorden, den går inte att förtrösta på. Den håller inte. I media så har jag anat en lite intressant trend. Vi pratade om det här för någon vecka sedan. Och att det verkar vara så att folk börjar klä av den här fasaden rätt så mycket. Henrik Schyffert har ju rest runt nu med den här, jag vet inte hur många av er som var och såg den här i stan, men var inte rädda, där han liksom på något vis beskriver det här att folk går runt och är rädda för väldigt mycket saker. Han klär av fasaden. Anna Mannheimer och Mia Skäringer har en podd som de också beskriver otroligt självutlämnande, sin sociala ångest, att de undviker att gå på fester för att liksom det blir för jobbigt helt enkelt, och misslyckande på olika sätt. Så det finns en tendens i att man faktiskt börjar beskriva att livet inte är så där perfekt som varumärket eller som den här bilden man har byggt upp låter påskina. Men frågan är, det är ju bra att den här äktheten kommer fram och sådär, men frågan är, vad gör man med all den här ångesten då? Och vi har ju fortfarande ingenting att liksom bygga våra liv på om man ju inte kopplar på nästa del av salmen. Men när vi kommer i kontakt med våra begränsningar, för det är det jag har märkt också, att den här har ju gjort att jag faktiskt, trots att det har varit en jobbig höst, har satts i rörelse mot Gud. För vi är som ett gynnsamt läge för att Gud ska kunna göra någonting med oss när vi blir bräckliga, när vi blir sådär svåra. Och då hamnar vi i att bygga våra liv mot just klippan. Det är därför vi varje vecka, nu gjorde vi inte just idag, men bekänner vår synd och får lämna det som tynger bakom oss. Och det är inte bara det, utan att vi faktiskt också fördjupar vårt beroende av Gud, vilket i sin tur leder till frihet. Och vi får den här försmaken av det eviga. För när vi kommer till det egna slutet så hårdnar greppet om korset. Och kompassen skapar den här rörelsen mot det som verkligen håller. Det som verkligen är värt att bygga sitt liv på. Och det är liksom som en trotsig bekännelse mot allt det här flyktiga. Så tar psalmisten oss till den stabila grunden och löser upp den här vilsenheten och rotlösheten. Planterar oss på klippan vid vattnet. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom. Du folk, öppna ditt hjärta för honom. Bara hos Gud finner min själ sin ro. Kanske några av Bibelns mest bevingade ord. Och mest både komponerade i sånger och har varit otroligt trösterika för många. Min bild av Gud förändrades när jag läste Thomas Sjödins beskrivning av hur hans gudsbild hade förändrats. Och det var ju i samband med, han hade ju tre pojkar varav två drabbades av en väldigt svår sjukdom och dog en alldeles för tidig död. Och livet rämnade ju bokstavligen. Och från att ha varit Gud ovan där på något sätt som sträckte sig till, som var stor och liksom på något vis lite så svårtillgänglig, så blev Gud för honom ett golv. Någonting att, ett vältrampat furugolv. Liksom botten i livet, det som man tar sin utgångspunkt ifrån, snarare än någonting som man sträcker sig emot. Och klippan är ju liksom det här fundamentet som Gud själv har skapat, som vi får bygga våra liv på. Vilket är fantastiskt. Apostlärningarna så står det så här när Paulus undervisar grekerna i Artepagen. Då skriver, det står så här i det 17:e kapitlet här för mig. Jag hade inte skrivit upp det här. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom dem vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Och för mig sammanfattar de här orden. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Hela tron. Det är liksom grundorden för hur jag försöker leva mitt liv. Att vi är från honom, vi är till honom och vi är igenom honom. Det är liksom själva fundamentet så som vi, som också världen uppfyller sitt ursprungliga syfte. Och han är inte långt bort från någon enda av oss. Så nära som korset i fickan som ligger där. Som en tyngd och som en trygghet och som en kompass. Och denna slutsats, det grundar sig att Gud som skapar av världen och att hela skapelsen som sagt syftar till att skapa den här rörelsen mot Gud för att vi kanske ska kunna treva oss fram till Gud. Jag älskar den formuleringen på något sätt. Själva skapelsen syftar till att peka på Gud. Och David avslutar den här salmen med att förtröstansfullt påminna oss om de två grundläggande fakta som de här plankorna i det här slitna trägolvet bygger på. Att Gud har makten och han är trofast vad som än händer. Så jag tar korset igen och igen, dag efter dag och trampar på det här slitna, stabila trägolvet som har burit så här långt. Och som bär mig igenom livet ända hem till evigheten. Låt oss be.